Hyresnämnden, de har gått in och sänkt hyran för en hyresgäst hos Colive som alltså använder sig av delningsboende. Innebär det här slutet för co-living-sektorn? Och hur är det egentligen med den nya rapport som Mäklarsamfundet har kommit med när det gäller hur vi ska få fler att flytta till Norrland? Är det småhus som är lösningen? Att den profilerade arkitektfirman Utopia har gått i konkurs är naturligtvis otroligt, otroligt tråkigt. Är det fler som kommer att följa i deras spår? Och hur är det egentligen med markpriserna i Stockholm? Kan det vara så att hyrköpsmodellen tomträtt är en lösning i rätt riktning? Ja, det här kommer vi bland annat ta upp här i Bopolpodden och veckans Aktuellt. Det senaste som har hänt under veckan, det senaste som det har skrivits om i media. Varmt välkommen. Alldeles strax får du träffa vår expertkommentator Viktor Mandel. Själv heter jag Anna Bellman. Vi börjar veckans Aktuellt med att hyresnämnden har gått in och sänkt hyran för en hyresgäst hos delningsboendeaktören Colive. Den här hyresgästen menade att månadshyran på 5 500 kronor plus en serviceavgift på 1800 var alldeles för hög. Med hjälp av orimlig hyra, som alltså bistår andrahandshyresgäster i hyresfrågor, så gick den här hyresgästen till hyresnämnden. Och hyresnämnden, de har nu beslutat att en skälig hyra är 3 400 kronor. I beslutet så har hyresnämnden sett Colive-boendet som ett inneboende. Men Hebas vd Patrik Emanuelsson, som också är ledamot i Svenska Colive-förbundet, han är väldigt kritisk till det här och han säger så här i en artikel. Hyresnämnden har helt missat vad denna boendeform är för något. Colive är ett delningsboende som är konstruerat och designat som just ett delningsboende enligt alla konstens regler. Det är också möblerat och tillhandahålls med service. Om hovrätten går på samma linje innebär det att svenska staten sagt att vi inte kan ha en näringsgren som är vanlig i resten av Europa och världen. Ja, Viktor Mandel, vår expertkommentator. Vad säger du om det här beslutet från hyresnämnden?
Ja, jag håller ju med Patrik Emanuelsson om slutsatsen där. Att om den här domen står sig i hovrätten, och det kommer den väl antagligen göra, så går det inte att bedriva den här typen av verksamhet på det här sättet. Och det beror ju på att vi har en hyreslagstiftning i Sverige som inte är särskilt flexibel och som är helt knuten till bruksvärdet och hur det definieras. Och så ser det ju inte ut i resten av Europa, så att den här boendeformen kan fungera på andra ställen i Europa men inte i Sverige. Det är ju inte så konstigt, men det är en konsekvens av hur vårt hyressystem är utformat. Och konsekvensen här blir ju också tokig, va? Händer ju i de här fallen. Det är, människor har ju gladeligen betalat en viss hyra och en avgift för någonting som de då när de gick in i de här avtalen och bodde i bostaden tyckte var en rimligt prissatt tjänst och man var nöjd. Och dessutom så har ju den här, som i första fallet, han har ju varit ambassadör för det här och lockat in fler i det här boendet då. Men sen när man flyttar därifrån så kan man med hjälp av orimlig hyra och hyresnämnden då snabbt och enkelt få tillbaka pengarna som man har betalat. Men det är också återigen liksom en konsekvens av hyressystemet. Möjligheten att få tillbaka de här pengarna snabbt och enkelt finns ju för att hålla bort möjligheten att oseriösa personer ska tjäna mycket pengar på att hyran i många fall är lägre än vad människor är beredda att betala. Så att jag tycker inte det här borde inte vara en överraskning för Colive-bolagen att utfallet blir så här.
Ingen överraskning. Förmodligen står det sig i hovrätten också, som du säger. Men vad betyder det för co-living-sektorn? Är den på väg att dö ut i och med det här?
Jag tror man får titta på hur de här avtalen ska vara utformade. Det är ju någon sorts gränsland och det finns ju på flera håll. Liksom, vad är ett hotellboende? Vad är en long-stay-lägenhet? Vad är en co-live-lägenhet? Och vad är en vanlig lägenhet? Och där finns det ju ingen riktigt tydlig hantering av det i vår hyreslagstiftning. Och här har man ju då valt att inte förhandla hyran med hyresgästföreningen utan har gjort en direkt överenskommelse med hyresgästen. Och då tar man en risk. Men det är ju uppenbart att så som det ser ut idag så kan inte hyresvärd och hyresgäst mötas och hitta rimliga avtalsformer för andra boenden än ett väldigt långsiktigt permanentboende i en lägenhet. Alla typer av sådana här lite mer moderna boendeformer hamnar ju liksom i kläm. Och vi har ju haft tidigare frågan med företagslägenheter och andrahandsuthyrningar där man också har tajtat upp lagstiftningen. Och då har ju många företag invänt att det här var ett viktigt sätt att ordna bostad till de som behöver det på lite kort varsel. Så att det här visar väl återigen på att det är önskvärt att titta på hela den här lagstiftningen och införa en större grad av avtalsfrihet mellan hyresvärd och hyresgäst. För att det här är boendeformer som behövs och då måste det finnas sätt att kunna hantera det inom den lagstiftning som finns.
Mm, det vi kan säga här också det är att Coliv har överklagat hyresnämndens beslut till hovrätten. Och enligt Coliv så betalar bolaget 5 500 kronor till hyresvärden Wallenstam för de ytor som hyresgästen har tillgång till. Vi ska gå vidare till en ny rapport ifrån Mäklarsamfundet. De har tittat på möjligheterna att få folk att flytta till de norrländska städerna som skriker efter nya invånare i och med de stora industrisatsningarna som sker där. Men det här går väldigt trögt eftersom flyttningsbenägenheten inte är så hög. Rätt sätt att locka, det är i alla fall enligt Mäklarsamfundet, att rikta in sig just på unga vuxna under 35 år som idag bor i lägenhet i mellanbefolkningen eller glesbebodda områden. Och för att locka dem till Norrland så bör man satsa mer på småhus. Ja, Viktor, vad tror du om Mäklarsamfundets slutsats? Är det rätt sätt att gå att satsa på småhus och rikta in sig på unga vuxna?
Ja, det tror jag är helt rätt. Det är ju ett konstigt fokus på fler bostadshus och liksom någon sorts kvartersstad när man bygger nytt oavsett var i landet det sker. Och jag tycker att det är rimligt att bygga på det sättet med liksom tätbebyggelse och kvarterstad i de största städerna där kommunikationerna är begränsade och marken är begränsad. Men de flesta vet vi vill ju bo i ett eget hus och tycker att det är helt okej att cykla eller åka bil en bit till jobbet eller till skolan. Och på platser där det finns egentligen gott om utrymme så förstår jag inte varför man inte bygger fler småhus.
Och vad tror du förutom detta då? Finns det några andra sätt som man kan använda sig av för att få en större inflyttning till Norrland?
Nej, men, jag vet inte. Det som jag tycker är lite klurigt i det här är ju att det är någonting som inte riktigt fungerar i marknaden. Alltså, det finns mycket plats, det finns egentligen mycket planlagd mark för bostäder. Men det finns inte riktigt efterfrågan. Alltså, de här som skulle kunna komma och köpa de här bostäderna gör inte det. Jag gör ju bedömningen att det finns liksom lite frågetecken om hur långsiktig den här personalbehovet är i de här industrierna som växer fram. För att det är ändå det är ett antal olika industrier, men det är ganska mycket ny teknik och det är ganska mycket liksom stora investeringar som sker här och nu. Om du ska äga ett småhus så är det en investering där du är liksom angelägen om att värdet finns där över åtminstone en 20-årsperiod. Samtidigt som om du hyr en lägenhet så lägger du över hela risken på värdeutvecklingen på hyresvärden. Så att det visar nog också på att det finns en viss osäkerhet om inte bara hur attraktivt det är utan också liksom hur långsiktiga kan de här investeringarna vara.
Vi får fortsätta följa industrisatsningarna i norr. Att det krävs fler som flyttar dit är ju tydligt. Men hur de ska lockas dit, ja, det får vi se vad som händer. Vi ska gå vidare till en tråkig nyhet och det är att den profilerade arkitektfirman Utopia har gått i konkurs. Utopia startades 2008. De har varit inriktade på bostadssektorn främst i Stockholm. Delägarna Jesper Löfqvist och Mattias Lidström skrev så här på LinkedIn i veckan. I torsdags inleddes konkursen av Utopia Arkitekter. En tyvärr helt oundviklig konsekvens av väldigt lång tid i en väldigt brant uppförsbacke. För oss och för branschen. Vi vet att vi är långt ifrån ensamma om detta. Företag av vår typ som går in i rekonstruktion eller konkurs är redan ett normaltillstånd och kommer så förbli under de kommande åren. Ja, Viktor, vad säger du om den här konkursen och det de skriver här? Är det här ett normaltillstånd? Kommer vi se många fler gå i konkurs?
Ja, men först får man väl säga att det är jättetråkigt att Utopia får kasta in handduken här. Det har varit ett innovativt kontor och jag tycker att de har bidragit mycket till Sveriges utveckling. Inte bara på bostadssidan utan också på kontorssidan. Där man har varit liksom kreativa, försökt hitta nya arkitektoniska lösningar. Men man har också varit involverad i fastighetsutvecklingsprocessen och varit kravställare i en del tävlingar. Och man har varit med som byggherre på vissa andra och man har utmanat kostnadslägen och sånt. Så jag tycker man har gjort jättemycket bra saker. Samtidigt så blir det ju så här. Alltså det är ju många arkitekter som försvinner från branschen nu och det finns få nya jobb. Och konsekvensen av den nedgång vi ser i bostadsbyggandet, den märks ju först hos arkitekterna och så har det alltid varit. Och nu är det jättelite att göra. Och så ser det ut, tror jag, för alla arkitekter som är fokuserade på bostäder och kanske till viss del kontor. Verksamheter eller arkitektverksamheter som har ett lite bredare scope, som gör lite mer infrastruktur och de bitarna. Där kanske det finns andra sätt att balansera det på. Men annars är det så här och det är tråkigt för att risken är att man liksom tappar, inte generationer kanske, men i alla fall många årskullar av arkitekter som försvinner iväg till annat. Och då har man liksom utbildat sig och skaffat erfarenhet kring de här ändå ganska komplexa processerna. Och så försvinner den kunskapen bort. Så jag tycker att det är synd. Går inte att hitta någon direkt lösning heller. För att efterfrågan på de här tjänsterna pendlar ju väldigt mycket upp och ner. Och det är ju lite utmaningen med allt bostadsbyggande i Sverige. Att vi har några år där det är en väldigt tryck. Och sen så har vi ganska lång tid med mycket låg bostadsproduktion. Och så har det sett ut sedan liksom 1850-talet. Och det kommer att fortsätta på det sättet. Och om man då som arkitekt försöker vara med och jobba på i de här när det är högt tryck så blir det jättejobbigt när efterfrågan sen faller.
Mm, precis som du säger att arkitekter är ju de som först känner av en lågkonjunktur och även först känner av när det vänder uppåt igen. Och då är ju den stora frågan när det vänder uppåt igen och det vet vi ju inte. När ska det bli ljusare tider för arkitekterna igen?
Nej, precis. Det kan man ju inte veta. Någon gång kommer det ske, men det går ju inte att säga att det kommer vara till hösten direkt, utan det kommer ju antagligen ta betydligt längre tid. Det kommer vara fortsatt tufft.
Vi ska gå vidare och prata om de höga markpriserna som vi ju har varit inne på en hel del här i Bopolpodden och Stockholms stad. Deras markpolicy håller på att ses över. Moderaterna, de har kommit med ett förslag på en ny modell, en hyrköpsmodell, där marken först ska upplåtas med tomträtt för att efter en viss tid kunna köpas loss. Ja, vad tror du, Viktor? Kan det vara en bra lösning?
Ja, men det här tror jag är en lösning som många byggherrar har tagit upp med Stockholms stad. Och jag skulle säga att det är egentligen den enda åtgärden som skulle kunna få fart på bostadsrättsbyggandet i Stockholm på kort sikt. Kostnaden för stan är dessutom mycket liten. Jag är ju generellt ingen vän av tomträtter för egna hem eller för bostadsrättsföreningar på grund av att förr eller senare så kommer de här tomträtterna innehas av någon som inte förstår vad tomträtten innebär. Och då kommer de bli förvånade när avgälden höjs och det skapar liksom, mycket uppmärksamhet och lite politiskt tryck. Men att upplåta mark på tomtet under byggtiden och kanske under liksom, första året eller något sånt, det är något helt annat. För då vänder man sig mot professionella aktörer som kan räkna på det här. I dagens läge är det ju i princip omöjligt att i en bank låna pengar för att köpa mark för bostadsrättsbyggande. Och särskilt när liksom, priserna är så höga som de är i Stockholms stad. Och Stockholms stad har ju varit väldigt tydliga med att man inte har för avsikt att göra några nedåtjusteringar på markpriserna. Så det är ett stort problem. Men om man initialt upplåter marken med tomträtt så förenklar ju det avsevärt för den som bygger huset. För att då kan man kanske få ett kreditiv för sina rena byggkostnader och använda sitt eget kapital till det. Så bygger man huset och du kan nog inte räkna med att du har jättehög förförsäljning idag, utan du får sälja lägenheterna under projektets gång och kanske med, ja, men under något år kanske efter att huset står färdigt. Men när du väl har gjort det, då kan du betala kommunen och köpa loss tomträtten och få marken på ägande. Så det här är någonting som jag tycker borde ha gjorts för minst ett år sedan av Stockholms stad. Det finns andra kommuner i Sverige som redan gör på det här sättet och alltid har gjort det egentligen. Och det är inte en ovanlig lösning för industrimark heller när kommunen säljer det. Så att, här tycker jag att det här borde Stockholms stad införa omedelbart.
Vi ska här gå vidare till Klara Lindblom som är vänsterpartistisk bostadsborgarråd i Stockholm. Hon skrev en debattartikel på bostadspolitik.se och hon föreslår att man inför korttidspermitteringar för byggsektorn. Ett förslag som byggföretagen har föreslagit och Lennart Weiss, han tog upp det här i veckans Aktuellt i mars. Under pandemin så användes ju permitteringsstöd brett och det sågs ju då som en bra åtgärd. Vad tror du, Viktor, kan det vara en bra åtgärd och ett bra stöd för byggsektorn just nu?
Det är jag väldigt tveksam till faktiskt. tycker man får säga att pandemin var ju en extrem händelse som var liksom oförutsägbar både i sin uppkomst, alltså när det inträffade, och i sin utsträckning. Man visste ju inte hur länge det skulle vara. Det fanns ju goda skäl att tro att det inte skulle vara för evigt, men det la liksom ett lock på all verksamhet, och det blev speciella regler som gällde som gjorde att du inte kunde bedriva normal verksamhet. Att i det läget införa liksom stöd för den här typen av permitteringar var nog rimligt. Det hade varit väldigt svårt att införa de begränsningarna som man gjorde annars. Men i det vi har nu, som ju liksom är en sorts normal lågkonjunktur eller kanske ett normalläge för byggande i Sverige, att då införa permitteringsstöd ser jag inte vad det skulle lösa egentligen, och det skulle skapa en hel del skeva incitament att ligga kvar på en personalstock som inte är långsiktigt hållbar. Så det tycker jag är ett ganska konstigt förslag.
Skulle du vilja se någon annan typ av förslag?
Nej, jag tycker att man får vara medveten om att byggandet går upp och ner. Det har konsekvenser. Det som behövs för att få en jämnare byggtakt är ju en längre strategi kring mark. På bostadssidan i alla fall så är det ju en längre strategi kring markförsäljning, där man säljer mark till olika priser i olika marknadslägen, där man knyter markförsäljningar till byggstarter, och där kommunen får vara med och ta lite mer risk framförallt. Och sen så är det andra frågor kring regelverk och liksom hur komplexa processerna blir som är det som har betydelse. Och inget av det är ju leder till några snabba förbättringar, utan det enda som kan leda till lite snabba förbättringar är ju det som vi var inne på tidigare, att man förenklar lite på finansieringssidan.
Vi ska avsluta veckans Aktuellt härifrån Bopolpodden med att miljözonen i centrala Stockholm har fått grönt ljus av EU-kommissionen. Mycket tyder på att den här införs nu vid årsskiftet, och då blir Stockholm först i världen med att förbjuda renodlade bensin- och dieselbilar i en stadskärna. Den här zonen omfattar 20 kvarter i Stockholm City, och alltså redan vid årsskiftet så kan det bli verklighet. Och klimatborgarrådet Åsa Lindhagen, hon säger och försäkrar att det finns gott om tid att ställa om, men hon möts av kritik från både branschen och handelskammaren. Ja, vad säger du, Viktor, om att vi ska stoppa bensin- och dieselbilar i centrala Stockholm?
Nej, men jag är i grunden positiv till det förslaget. Jag tycker att det är rimligt att man har högt eller mycket högt ställda krav, miljökrav på bilar och trafik generellt, och särskilt de som ska köra i stadsmiljön. Sen kan man ju alltid fråga sig om utformningen av det här är optimal. Du pratar om bensin- och dieselbilar, men man tar ju även in hybridbilar där man förbjuder dem oavsett om de kör på el eller fossilt drivmedel i den här miljözonen. Och det kan man ju fråga sig om det är rimligt. Och sen så är det ju ganska begränsade kvarter som man inför det här i, där det inte... I stora delar så är det inte jättestora skäl att åka bil där överhuvudtaget, kan man säga. Men det är några gator som här är nämligen mina kvarter där jag åker dagligen, eller går dagligen. Och det finns ju några delar kring Mäster Samuelsgatan, Regeringsgatan och Malmskillnadsgatan som är liksom, du är tvungen att åka på dem om du ska röra dig i Stockholm, om du inte ska ta jättestora omvägar. På det sättet så kan det ju få rätt stora konsekvenser, för som jag tolkar det så att om du ska från stadshuset till Strandvägen med din hybridbil så får du ta en jättestor omväg om det här förslaget går igenom, och det kanske inte är helt rimligt. Då hade det kanske varit bättre att ha en lite större zon då, eller någonting så att man tydliggör hur det här ska slå. Men generellt sett så tycker jag att det är bra.
Vad tror du att det betyder för attraktiviteten i stadskärnan? Kommer den att påverkas på något sätt när man inte enkelt kan ta sig till och från?
Jo, men man kan ju enkelt ta sig dit. Det är ju bara det att du får ha en elbil istället. Och det tycker jag, alltså, vi har som policy i våra företag att våra anställda ska köra elbil. Jag tänker att, och det är för att vi tycker att det är bättre och det långsiktigt hållbara alternativet. Så att det tycker jag, att ska du in och köra där så är det väl rimligt att du har de kraven.
Vi får se vad som händer, men att det införs, ja, det blir troligt verklighet till årsskiftet. Tack Viktor för dina kommentarer på det som har hänt under veckan som har gått. På måndag då är du tillbaka igen och kommenterar vårt program då med Maria Wallin som är expert på territoriella kriminella nätverk, släktbaserade kriminella nätverk. Vi ska prata om det här med att våld och hot från kriminella gäng bara blir vanligare i våra bostadsområden, att det bara ökar och att det har flyttat från storstadsområden till mindre städer och orter. Och vad ska fastighetsägare göra åt det?
Alltså skapa grannkänsla och grannskap, väl fungerande grannskap där inte kanske de kriminella släktingar och så vidare får styra och får föra fram allting. För det är ju så här att även om några av de kriminella aktörerna har gjort boendekarriär och flyttat från ett område så har de antagligen fortfarande kompisar kvar där. Och de har med säkerhet familj kvar där kanske och släktingar och så vidare.
Ja, där hörde du Maria Wallin. Hela det intressanta samtalet, det får du ta del av på måndag. Så jag hoppas att vi hörs då och jag hoppas att du fram tills dess har en riktigt trevlig helg.